Hej, jag heter William. Välkommen till 9R3-podden. Idag kommer jag att sammanfatta och recensera boken Madness and Civilization av Michel Foucault. Är en filosofisk och historisk studie av hur galenskap har först ötts, avgränsats och behandlats i Västeuropa från medeltiden till upplysningstiden. Boken är inte en medicinsk handbok utan en kritisk undersökning av hur idéer om förnuft, avvikelse och normalitet växer fram tillsammans med institutioner som hospital, asyler och juridiska system. Foucault visar att galenskap inte bara handlar om sjukdom utan också om makt, social ordning och vilka människor ett samhälle väljer att stänga ute. Genom att följa förändringar i synen på de sinnessjuka från ett mer öppet och ibland tretydigt medeltida sammanhang till den hörda inneslutningen under den klassiska epoken. Vill han avslöja hur modern psykiatri är knuten till större kulturella och politiska processer? Resultatet är en krävande men inflytelserik bok som förändrar hur man kan tänka om både sjukdom och civilisation. Jag kommer att ge dig de viktigaste lärdomarna från den här boken. För det första, hur galenskapen gick från att vara synlig i samhället till att stängas in. Ett av bokens viktigaste spår är skiftet från en tid då sinnessjuka människor i högre grad kunde röra sig i det offentliga rummet till en period då de isolerades från resten av samhället. Foucault beskriver hur medeltidens och renässansens Europa inte alltid uppfattade galenskap som något som måste gömmas undan. Det fanns en plats för dörskap, gränsöverskridande beteende och märklig fromhet i kulturen, men i den klassiska epoken förändras detta radikalt. Galenskapen blir allt mindre tolererad som ett socialt fenomen och allt mer betraktad som ett problem som måste kontrolleras. Denna förskjutning är central eftersom den visar att vad som räknas som avvikande inte bara styrs av medicinsk kunskap, utan av samhälleliga normer. Foucault använder historien för att visa att tystnad, utestängning och inlösning inte är neutrala utgörder utan sätt att omforma det sociala rummet. Därför blir galenskapens historia också en historia om hur samhället definierar sig själv genom att avgränsa det som inte får plats. För det andra. Den stora inlösningen som uttryck för social ordning och arbetsmoral. Foucaults begrepp den stora inlösningen syftar på den process under Millesons fotalet dö inte bara sinnessjuka, utan också fattiga, arbetslösa, lösdrivare och andra marginaliserade grupper samlades i institutioner för förvaring. Han tolkar detta som mer än ett humanitärt eller administrativt beslut. Det handlar istället om att skapa ordning i en tid då arbete, disciplin och samhällelig nytta blir centrala normer. Den som inte kunde eller ville anpassa sig till den framväxande arbetsmoralen riskerade att placeras utanför det normala samhället. Detta gör boken särskilt intressant eftersom den knyter samman ekonomiska behov, moral och institutionell kontroll. Inlösningen blev inte bara en reaktion på lidande eller oordning utan också ett sätt att producera lydiga medborgare och stabil social struktur. Foucaults poäng är att de nya anstalterna inte främst löste ett medicinskt problem utan organiserade ett moraliskt och politiskt. Det ger en skarp kritik av hur sociala kategorier kan byggas om till synes objektiva administrativa beslut. För det tredje, asylen som juridisk och disciplinär institution. Inte bara som värd. En annan central tanke i boken är att asylen inte uppstod som ett rent behandlingsrum, utan som en plats där myndigheter och experter kunde utöva kontroll. Foucault är särskilt kritisk till berättelsen om en enkel utveckling från grymhet till humanitet. När Philippe Pinel och andra reformatorer under slutet av 1600-talet och början av 1100-talet framställs som de som frigjorde de sinnessjuka. Menar Foucault att själva logiken i institutionen ändre bestod. Kedjor kunde tas bort, men patienten blev kvar i ett system där han eller hon skulle observeras, bedömas och normaliseras. Asylen blev därmed en juridisk och moralisk ordning, där läkaren också fungerade som auktoritet över beteende och karaktär. Denna analys är viktig eftersom den visar hur värld kan samexistera med kontroll. Foucault ifrågasätter därför den självbild som modern psykiatri ibland har haft, alltså att den enbart representerar framsteg och upplysning. Istället framträder asylen som ett rum där samhällets normer om rationalitet och självdisciplin skrivs in i själva behandlingen. För det fjärde. Förnuftets historia byggs genom att galenskapen görs till dess motsats. Boken handlar inte bara om sinnessjukdom, utan också om hur västerländsk kultur har först ut förnuftet självt. Foucault menar att upplysningstidens förnuft definierar sig genom att utestänga det som uppfattas som irrationellt. Galenskapen blir då förnuftets andra sida, något som måste hällas utanför för att den rationella ordningen ska framstå som naturlig. Det betyder att historien om förnuftet inte kan skrivas utan att samtidigt följa historien om dem som tystas, löses in eller tolkas som obegripliga. Denna idé ger boken dess filosofiska kraft eftersom den inte nöjer sig med att beskriva gamla institutioner utan frågar hur själva kunskapen om människan formas. När galenskapen görs till ett objekt för lökare, jurister och administratörer blir den också något som kan definieras av dem som har makt att tala om den. Foucault visar därmed att gränsen mellan förnuft och oförnuft inte är evig eller självklar, utan historiskt producerad. Det gör boken till en bred kritik av västerländsk självkänsla och av tanken att rationalitet alltid står utanför maktrelationer. Slutligen, arkeologi som metod där historien löses genom institutioner och språk. Madness and civilisation är också viktig för sitt sätt att skriva historia. Foucault arbetar inte som en traditionell historiker som främst vill fastställa en rak utvecklingslinje utan som en tänkare som undersöker ur diskurser. Institutioner och praktiker formar det som överhuvudtaget kan segas som galenskap. Metoden gör att han läser arkiv, kliniska texter, juridiska regler och kulturella uttryck som delar av en större ordning av kunskap. Därför blir boken inte bara en berättelse om förändringar över tid, utan en undersökning av hur historien organiserar synlighet och osynlighet. Denna metod har påverkat humaniora och samhällsvetenskap starkt, eftersom den visar att begrepp som normalitet och sjukdom inte uppstår i ett vakuum. Samtidigt är metoden också en källa till kritik, eftersom vissa menar att Foucault ibland betonar maktens logik mer än medicinska och humanitära framsteg. Just det gör boken intellektuellt viktig, den tvingar lösaren att skilja mellan officiella berättelser om framsteg och de dolda villkor som gör sådana berättelser möjliga. Det är därför verket fortfarande diskuteras långt utanför filosofins värld. Sammanfattningsvis, Madness and Civilization passar bäst för lösare som är intresserade av filosofi, idéhistoria, psykiatri, sociologi och kulturkritik. Den är särskilt värdefull för den som vill förstå hur synen på psykisk sjukdom har formats av mer än medicinska upptäckter, till exempel av moral, arbetsliv, lagstiftning och institutionell makt. För akademiska lösare fungerar boken som ett klassiskt exempel på Foucaults sätt att skriva historia, där man inte bara följer vad som hände, utan också frågar vilka villkor som gjorde vissa tolkningar möjliga och andra omöjliga. För en bredare lösekrets ger den ett nytt språk för att tänka om normalitet, avvikelse och social kontroll. Det som särskiljer boken från många andra verk om psykiatrihistoria är att den inte främst vill försvara eller angripa en viss medicinsk modell, utan att visa hur hela fältet uppstår ur en större kulturell ordning. Den kombinerar historisk forskning med filosofisk skärpa, och just därför har den fortsatt att vara inflytelserik, omdiskuterad och svår att ignorera. Om du vill stödja Michel Foucault, du kan köpa boken via Amazon-länken som jag lagt i podcastbeskrivningen. Efter att du har löst boken, berätta gärna vad du tycker och dela dina tankar. Vi ses!